och välkomna till Resepodden. Jag heter Madeleine.
Och jag heter Lena.
Och idag har vi en gäst med oss. Välkommen Mirja.
Tack.
I det här avsnittet så kommer vi, är ju första gången vi intervjuar någon, så det är lite kul. Och vi kommer att prata om Egypten.
Varför pratar vi med dig Mirja om Egypten?
Ja, det får du svara på. Nej, jag skojar. Jag har varit i Egypten många fler gånger än vad jag kan räkna till. Jag har bott där. Jag har jobbat som reseledare där. Min man kommer därifrån.
Hur lång så här, sammanhållen tid skulle du så här, beräkna att du har varit i Egypten?
Om jag räknar ihop alltihop? Ja. Oj, ja, kanske 3-3,5 år.
Det känns ändå som att du har, liksom, har det på fötterna för att prata om Egypten. Men vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan liksom, Sverige och Egypten?
Ja, alltså för det första vädret då, surprise, surprise. Egypten är ju liksom klimatmässigt väldigt stor skillnad. Det är ju ett land som består mestadels av öken. Och sen så har vi ju självklart en väldigt stor skillnad på människorna. Människor i Egypten är väldigt öppna, pratsamma, glada och de skojar jättemycket, vilket många tror jag missuppfattar som att de är allvarliga ibland. Och dessutom är det gigantiska städer, vi har inga stora städer i Sverige. Jag menar Kairo som är huvudstaden i Egypten har ju ändå runt 25 miljoner, det är ingen som vet säkert för det går inte att räkna dem alla.
Oj, shit.
Ja.
Men du säger att här, folk fattar inte ibland att de skojar. Har du något konkret exempel?
Ja, alltså jag har en tjejkompis. Hon är liksom hon är jättevan att resa och så, men hon tyckte första gången hon var i Egypten tyckte hon att det var lite jobbigt, för när man går på såna här turistresmål liksom, så som typ alltså Hurghada eller Sharm el-Sheikh och liknande, så försäljare som står ute på gatorna försöker få in folk i butiken och kan skoja och liksom säga, åh vad snygg du är, kom in i min affär, åh, jag vill köpa dig för massa kameler ungefär. Och det är liksom, surprise, surprise, så är det skämt. Det är liksom sätt att starta upp konversationer och en del tar det seriöst. Och jag ska inte namnge den här kompisen, men hon tyckte liksom, hon bara, men alltså de sa till min pappa att de skulle köpa mig för 5 kameler. Och jag bara, okej, stackars dig som trodde att det var sant. 5 kameler är inte ens mycket.
Men jag måste säga, jag har ju varit både i Hurghada och Sharm el-Sheikh, nu har jag ett svenskt uttal. Jag tyckte också det var jobbigt.
Ja, nej, men jag vet, många, alltså, många tycker det. Andra tar det på, liksom, på ett annat sätt.
Jag var ju för tonåring.
Ja, jo.
Men var det det du tyckte var jobbigt med när du var där? Att folk liksom la såna kommentarer och så?
Delvis det, men kanske inte, kanske mest att det var så mycket. Alltså det var hela tiden tyckte jag. Och sen så var det ju, alltså, vissa var lite väl extrema, kom och pussade på kinden och tog kort och grejer. Det tyckte jag var lite väl kanske.
Ja, och där beror det ju på hur man är. Är man tonåring så är det en annan sak. Jag var ju för sig inte jättegammal första gången jag var där nere kanske, men jag liksom, man kan ju säga åt dem och de skulle inte göra någonting mer. Oftast, liksom, alltså beroende på vem man träffar då såklart. Liksom. Men gemene man i Egypten skulle liksom ta ett nej. Jag menar som sagt, jag jobbar som reseledare där. Jag har liksom, ibland när folk har varit påstridiga, då liksom bara säger man. Alltså, säger man något om att skärpa sig så skärper de sig oftast ganska fort.
Just det.
Okay. Du berättar också att en av de största skillnaderna var vädret. Och att det är öken och så. Men hur, vad har de för klimat? Eller så här, hur varmt är det verkligen det? Och är det varmt året runt liksom?
Det är ju, alltså jämfört med Sverige så är det varmt året runt. Jag tycker inte det är varmt där på vintern. Alltså typ mellan mitten av november fram till kanske typ februari så är det väl runt alltså 20-25 grader på dagarna. På nätterna går det ner ganska mycket för när öken inte värms upp av solen, för den är inte så stark på vintern, då blir det ganska kallt. Då kan det bli typ 9 grader i Kairo på vintern, vilket är jättejobbigt. För alltså, i Egypten så har man ju liksom inte element. Så det blir jättekallt. Ofta så är det liksom typ så här, utrymme mellan väggen och air condition som hänger överallt. Så att det blir ganska kallt. på nätterna. Men på alltså det som är vår och höst, från kanske typ ja men mars-april börjar det bli varmt överallt i Egypten igen. Och då är det väl kanske alltså närmare 30 grader på dagarna. Och då börjar det bli mycket varmare på nätterna också. På sommaren. Sist vi var nere på sommaren, då var vi i, nej, då var vi i Kairo. Då var det alltså typ 46 grader på dagarna kanske.
Oh my god.
För mig, jag älskar värme. Jag tycker det är skönt. Plus att i Egypten så är det är torr värme eftersom det är öken. Vilket är jättestor alltså skillnad. Ja, men om ni tänker, jag vet, jag tror ni båda har ju varit i Asien, eller hur?
Ja.
46 grader på Bali. Det är liksom, alltså man duschar, går utanför dörren och så är man lika blöt igen ungefär. För det är liksom, luftfuktigheten är jättehög. Det är den inte i Egypten.
I Japan så var det, när jag var där så, det räckte med att det var typ 27 grader. Och man kom ut och man började svettas för att det var så himla hög luftfuktighet.
Ja.
Och det skulle man inte göra här i Sverige på samma sätt liksom.
Nej. Och vi har ju även högre luftfuktighet än Egypten har till exempel. Så när det är typ 30 grader här i Sverige så känns det mycket mer än det gör när man är i Egypten.
Men okej, 46 grader i Egypten. Vad känns det som här hemma i Sverige ungefär?
182. ja, men säg i alla fall 10 grader mindre då.
Har det någonsin det varit typ 36 grader här i Sverige?
Ja, men oh den där God. Sommaren 2018, då var det väl typ något sånt tror jag.
Det var ju sjukt alltså.
Ja, men det var det ju. Och då var det ju liksom högre luftfuktighet och jag var höggravid. Så det var skitjobbigt.
Det var ju min bästa sommar.
Ja, men min med. Men just den biten var jobbig.
Men har du några fler som är stora skillnader?
Ja, alltså det är ju ett muslims land. Vilket gör att det blir vissa skillnader. Jag vet att till exempel när jag jobbade som reseledare så var det vissa turister som kom och blev jättechockade över att liksom typ alkohol inte säljs överallt. Och även alltså, för att vara ett muslims land så är Egypten ganska, alltså, vad ska man säga, det lät väldigt fel. Första ordet som dök upp var tolerant, men förstå mig rätt. Alltså det finns ju ganska många kristna också. Jag tror att det är någonstans kring 90-någonting procent muslimer och resten är koptisk kristna. Och det finns även väldigt många muslimer som dricker. Så det är liksom, det finns ju alkohol att tillgå på restauranger, på hotell. Och sen så finns det även en kedja som heter Drinky som bara har alkohol. Och de finns i stort sett i alla städer jag har varit i alla fall.
Men om vi tar det där, vad måste man besöka? Har du topp tre som man måste besöka om man åker till Egypten?
Ja, alltså det blir lite klyschigt för det så här, jag tror att det första man tänker på, eller det första många tänker på i alla fall när man tänker på Egypten, det är pyramiderna vid Giza. Men det är verkligen...
där har jag inte varit.
Jag vet jättemånga människor som har varit där liksom jättemånga gånger och aldrig besöker Kairo eller pyramiderna. Och det beror ju också såklart på liksom, varför åker man till Egypten. Är man intresserad av historia och kultur och missar Kairo, ja då får man inte en stjärna i min bok. Men det är liksom, alltså det är jättemånga som åker typ till Röda havet. Där alltså både Hurghada och Sharm el-Sheikh som är de största turistmålen liksom. Det är många som åker dit och bara stannar där och solar och badar och dyker och snorklar. Och är jättenöjda med det liksom. Men jag tycker ju absolut att man måste besöka pyramiderna. Det är superhäftigt. Jag är väl kanske lite annorlunda. Jag älskar ju kultur och historia. Så det är liksom första gången jag åkte till Egypten, det var liksom så här, wow, jag har varit för pyramiderna. Sen när jag jobbade som reseledare så var jag där en gång i veckan. Då är det inte lika coolt längre. Men jag vill fortfarande säga det, för det är superhäftigt. Och de är mycket, mycket större än vad man kan tro. Och jag tycker det är jättehäftigt med någonting som är så pass många tusen år gamla. Liksom, som fortfarande finns kvar och det finns så himla mycket man kan prata om. Liksom.
Vad ska man tänka på för inte, finns det turistfällor man kan hamna i om man vill besöka pyramiderna? Jag gissar det.
Ja, det gör det ju. Oftast åker man som charterresenär så är det oftast liksom bolaget som man åker med som kanske har utflykter dit. Man kan ju åka själv också. Och det är väl där tror jag som man kan råka ut för de här turistfällorna. i alla fall, nu vet jag inte hur det är i och med arabiska våren och corona har ju gjort att turisterna inte kommer i samma massor till Egypten längre. Så jag vet inte hur det är just nu, men jag tror det fortfarande är så att man kan rida häst och kamel vid pyramiderna. Och där kan man ju bli skinnad på en sån liten tur. Och sen så brukar det ofta vara pojkar och äldre som går och säljer kanske typ av en sån här papyrusbilder liksom på pyramiderna. Möjligtvis att man kan bli lurad på att man inte får gå in vid pyramiderna, men betalar en summa för att gå och se dem på håll liksom. När jag bodde i Kairo så hade jag pluggade där. Och då var det en kille i min klass som blev tillsagd av en polis. Och bara, men om du vill klättra upp på pyramiden så får du betala mig 100 pund. Och det gjorde Kai. Kai började klättra. Det kom en annan polis och bara, ursäkta, du får inte klättra på pyramiden. Och sen så fick han betala honom även 100 pund för att få klättra vidare. Och det är verkligen det är sant, man får inte klättra på pyramiderna sen typ 40-talet eller något sånt där. Men det är lite kul.
Det var roligt. Okay, men känner man mycket det där att typ av poliserna kan vara lite korrupta?
Ja, det kan de vara. Och nu ska jag säga, min svärfar är för detta polis, han är pensionerad polis, men de har ganska usla löner, så det är nog ganska lätt att muta en polis. Men sen beror det lite på vad man menar med muta också. Alltså vid allvarliga fall så skulle man ju inte kunna göra det. Vid lättare saker kan man göra det. Jag gjorde det en gång när vi var i ett basarområde, när vi hade en turistbuss och vi ville åka ut. Och det var jättemycket folk. Och jag gick ut och pratade med liksom poliserna. Vi ville åka före de andra bussarna. Och så sa han, nej men det går inte, det går absolut inte. Och jag bara, vad jobbigt. Och så jag rökte vid den tiden, så jag gick och hämtade mina cigaretter. Och så bjöd jag honom på en cigg och så stod vi och pratade. Och sen sa han bara, men självklart ska ni åka först. Och alltså turisterna i bussen, de bara, men gud, mutar du honom med en cigarett? Och det är inte riktigt, alltså att muta, det var ju bara det liksom att han ville vara schysst för att jag var schysst ungefär.
Nummer två då?
Samma där, det har med historia och kultur att göra. Det är Konungarnas dal nere i Luxor. Jag vet inte.
Det har jag gjort.
Ja, men det är bra. Då gissar jag att du åkte dit när du var i Hurghada.
Ja, ja, precis.
Jag tycker ju att det är superhäftigt. För återigen, jag är lite så här historienörd liksom. Och så gå in i de här gamla gravarna som är flera tusen år gamla och se målningar där man inte har gjort några liksom touch-ups på liksom sen de byggdes, men ändå så är färgerna kvar och det är små små detaljer. Jag tycker det är superhäftigt.
Jag håller med. Jag tycker att det är ganska svårt att jämföra det med någon annan historisk plats överhuvudtaget, för att de flesta ställen är så uppstyltade. Här är det verkligen som att du kommer, det känns nästan som att det är helt lämnat så som det var.
Ja. Men jag tror också att de har ju de vinner ju på det att det är liksom, allting har varit alltså nedgrävt. Oftast är det de här liksom, åtminstone de gravarna i Konungarnas dal, de är ju liksom under jord. Och när de då hittades på 20-talet eller liksom 1920-talet eller 1800-talet så har de ändå varit orörda väldigt, väldigt länge. Så då har de ju kvar de här små detaljerna liksom. Är det öppna ytor så är det ju inte samma sak. Men det är ju, man kan ju låtsas som att man är den första personen som går ner där. Och liksom,
verkligen.
Alltså det är superhäftigt.
Ballt.
Kostar det någonting att gå in där? Och är det bäst att gå dit med en guide då? Eller kan man åka dit själv? Eller hur funkar det?
Jag skulle säga, alltså det kostar ju att gå in. Det är ju liksom som, vad säger man, open air museums. Även vid pyramiderna så kostar det att gå in liksom. Och det kostar att gå in på själva området. Sen kan man betala extra för att gå in i de olika gravarna. Där Tutankhamons grav är dyrast att gå in i, tror jag. Jag skulle definitivt ha en guide med mig. För de är oftast professionella guider i Egypten. Är oftast liksom superkunniga. Och sitter på alla de här små detaljerna. Och kan berätta, liksom, typ måla upp historien. Om liksom hur det var i den här tiden. Och varför det är på vissa sätt. Och vad vissa saker betyder. Åker man dit bara själv, visst, det är ju jättehäftigt. Det är ju fint att se, men man missar alla de här detaljerna.
Topp tre då?
Tredje plats, jag har skrivit Röda havet. För Egypten, även om det är liksom jättemycket historia och kultur, så är det inte det enda. Vid Röda havet så har vi liksom, alltså, otrolig dykplatser. De har gamla vrak som man kan dyka bland. Och de har liksom otroliga korallrev. Jag vet, jag hade en gäst som hade varit och dykt jättemycket i Australien. Och han sa det, han bara, alltså, det här är liksom 1000 gånger häftigare. För nu var det här ganska länge sedan som jag var guide då, så nu vet jag inte hur det ser ut. Men det var fortfarande väldigt mycket som var orört. Det var inte så mycket förstört.
Mm.
Det finns liksom korallrev, speciellt om man åker ännu längre ner än Hurghada. Så finns det liksom orter som Martha Island till exempel. Där det är väldigt mycket orört och där de till och med jobbar alltså väldigt mycket för att det ska få vara så. Där får man inte gå på korallreven, vilket man har gjort på andra platser, vilket har förstört jättemycket.
Mm.
Så Röda havet tycker jag att man borde besöka också. Det är otroligt vackert och det finns så himla mycket att se även där.
Men där, vi hade ju otur med vädret när vi var i Hurghada. Alltså där, det blåste och var typ kallt.
Jag tänkte säga verkligen. Det. Hurghada blåser det väldigt mycket på vintern, på hösten, på vintern. Ska man åka dit skulle jag hellre säga att man åker dit på våren.
Bra tips.
Ja, om man inte vill blåsa bort.
Ja, men hemliga ställen då? Alltså typ grymma ställen som är lite, inte så turistiga.
Ja, alltså, och nu, det här är inte direkt någon ordning. Men jag vet inte, om du har varit i Sharm el-Sheikh så vet jag inte om du har hört talas om Dahab. Det är en Nej. Jätteliten ort som ligger, ja, vad kan det ta? Det kanske tar typ en timme, en och en halv och sånt att åka från Sharm el-Sheikh och åka dit. Och det är en liten typ så här backpacker village som är supermysig, jättelaid back, har superbra dykplatser och snorkelplatser. Och det är liksom, det ligger precis, allting där ligger precis vid vattnet. Alla små kaféer och restauranger och hotellen. Det är jättemånga som åker dit och vindsurfar. Och det är en otroligt chill plats om man är ute efter och har det lite bara lugnt och skönt. Liksom och njuta av sol och bad. Dahab gillar jag jättemycket. Man kan ju åka dit över dagen också om man är i Sharm el-Sheikh till exempel. Men man kan även åka dit och bo på ett litet typ men hotell eller hostel någonting.
Mm.
Det är mysigt och det är inte så många som hittar dit.
Nej okej, okay. Men det är kul så att det inte är för massturistiskt heller liksom.
Ja, precis, för det är ju definitivt i Sharm el-Sheikh och Hurghada och även Martha Island börjar bli det, vet jag.
Men okej, okay, av de här städerna där, som du har nämnt nu, vilka är favoritstäderna? Eller favoritstaden? Du får bara välja en.
Oj, får jag bara välja en?
Mm.
Av de alltså, turistställena liksom. Ja, men de... Åh, gud vad svårt. Jag har bott i både Hurghada och Sharm el-Sheikh. Sharm är liksom uppbyggt bara för turister. Hurghada har ju lite mer av en riktig stad. Så då får jag väl säga Hurghada för jag skulle bli trött på Sharm efter ett tag.
Okej. Okay. Men Kairo då?
Ja, men Kairo älskar jag. Alltså... Det är Kairo, en otrolig stad, så om jag räknar med Kairo då vinner Kairo alltid.
Jag tänkte säga det, jag kommer aldrig mer våga säga hela Sharms namn för jag säger uppenbarligen jäkla fel.
Men du, då ska jag säga, du säger Hurghada fel också, det gör jag med när jag säger Hurghada, det heter inte Hurghada egentligen.
Nej, men där, nej, men där har jag inte lika stor skillnad. Men hur säger man det då?
Rarda. Ha?
Ja. Okay.
Så det är liksom en försvenskad, man säger det i andra länder också, men egentligen heter det så.
Det där kommer inte jag upprepa i alla fall.
Jag tänkte muta dig med något, men jag kom inte på något bra.
Men vi fortsätter, två hemliga ställen till.
Ja, och då skulle jag nog säga, alltså Felucca är en slags båt som man har använt på Nilen liksom, och fortfarande använder idag av andra anledningar än förr. Liksom. Det kan vara segel, men det är oftast motordrivet också. Och att åka Felucca på Nilen på natten uppe i Kairo är alltså helt otroligt. Som sagt, alltså Kairo är en jättestor stad, över 25 miljoner. Och det är liksom lampor överallt. Och åka på Nilen när det är helt mörkt ute och man kanske lyssnar på musik. Man kanske liksom sitter där med sin pojkvän eller ja, vem som helst. Det är så otroligt för Kairo är, det är liksom alltid folk. Det är alltid galen trafik uppe i Kairo. Och så kommer man ut på Nilen och det blir nästan helt tyst. Och det är som sagt mörkt och man kan liksom ligga där och bara prata och titta på stjärnorna ungefär. Vilket det händer inte ofta i Kairo.
Åh, vad
Det
mysigt. Gud, vad härligt.
är verkligen superhäftigt. Och som sagt, man kan åka förloka på dagen också eller på andra ställen. Jag vet att man kan göra det nere i typ Aswan och längre ner i övre Egypten. Men just det här på natten i Kairo, det är speciellt alltså.
Låter helt underbart.
Var ska man bo i Kairo om man vill åka dit? Vad är liksom bra områden att leta hotell i?
Ja, alltså det beror ju lite på vad man är ute efter. Jag pratade med min man inför att jag skulle snacka med er idag. Och då sa jag det, jag bara, men alltså Hilton Ramses är ju ett väldigt bra hotell. Han bara, ja. Fast de har ju liksom inte funnits på typ 5-10 år. Jag bara, ja okej. Vad bra. Skönt att jag är uppdaterad då. De har bytt namn till, det är Ritz-Carlton nu istället för Hilton. Men jag pratade med en kompis till mig som är emiratier, heter det. Ja, alltså hon är från Dubai. Och när hennes mamma är egyptier, så de åker ju dit liksom och hälsar på släkt och så. Och hon och hennes man är snobb med stora bokstäver. De bor alltid där. Så idag heter det Ritz-Carlton, men förut Hilton Ramsey. Så det ligger ju i, nu vet jag inte om ni har hängt med här i arabiska våren, men vid Medan Tahrir Square. Där typ allting började i Kairo med arabiska våren. Så det ligger liksom precis mitt i smeten om man säger så. Vill man bo lite alltså flott men inte mitt i smeten så kan man bo på Kempinski. Det är jättefint hotell. Jag och min man brukar alltid boka de sista dagarna när vi är i Kairo. Brukar vi boka på Kempinski. För det är nära flygplatsen. Men är superfint hotell.
Vad gjorde du när det var arabiska våren? Jag kommer ihåg att jag var i Israel när det började i Egypten. Och det märktes ju i Israel. Vad var du då?
Jag var nog här i Sverige.
Det var i
Ja,
Sverige.
och jag och min man var jätteupprörda att vi inte var där nere och demonstrerade.
Ja.
Och hans syster var ju kvar där och hon ville ut och demonstrera men fick inte för deras pappa för han sa att det skulle vara för farligt. Och då jobbade han som säkerhetspolis, han visste ju säkert vad han pratade om.
Rimligt.
Ja, ändå.
Har du ett sista hemligt ställe som du kan dela med dig av?
Ja. Alltså, jag och det här, det är verkligen någonting som turister, liksom ett ställe där turister inte hittar. Det finns en stad som ligger utanför Kairo. Säg att det tar, om man inte åker fel som vi gjorde, 3 timmar kanske. Så ligger det en stad som har, jag tror att det är det enda stället i Egypten där de har ett vattenfall. Staden heter Fayoum då och det finns en sjö där och så intill sjön så finns det här vattenfallet. Och det är verkligen superhäftigt för som sagt, alltså det är liksom, jag tror att det är 96% öken eller någonting i Egypten. Så ni kan ju tänka er att det är liksom, vart man än tittar om man är utanför storstäderna så är det sand. Och att helt plötsligt då liksom komma till ett vattenfall, det är ganska häftigt. Men vi åkte dit mitt på sommaren och det var då när det var kanske typ så här 46 grader. Så det var lite jobbigt. Vi hade vår lilla dotter med oss och hon tyckte att det var lite varmt. Men det är super häftigt. Hon fick doppa fötterna också så hon var nöjd och glad. Men det tycker jag, det är ändå en sån här häftig grej. Om man vågar liksom ta sig utanför turistorter och så liksom.
Kan man bada där?
Ja, det kan man göra. Vår dotter doppade fötterna, men vi hade inte med oss någonting annat. Och det var ganska mycket folk, så vi njöt på avstånd och sen åkte vi faktiskt förlokade där på sjön.
Åh, mysigt. Man blir inte mindre resesugen av det här.
Nej, alltså det här med corona gör ju att man vill resa mer än någonsin, känner jag. Inte för att bli smittad, alltså jag vill att det ska vara över så att man kan resa igen, kanske jag ska säga.
Blir Egypten det första stället ni åker till? Jag gissar det.
Ja, det blir det. Vi har ju släkt där nere liksom. Så, som vi inte har sett nu på ganska länge. Och de har inte sett sitt barnbarn på ganska länge. Så det blir definitivt första resan. Annars blir det inte glada miner hemifrån.
Nej, det förstår jag.
Men okej, om vi går vidare till nästa. Har du någon rolig eller någon spännande upplevelse, eller så udda som du har varit med om?
Udda har jag väldigt många, men jag ska inte ta igenom, liksom gå igenom hela den listan. Bland det häftigaste som jag har varit med om ändå, och återigen, jag älskar liksom historia och allt det här. Jag kan nörda ner mig i det ganska mycket, och kulturer också. Och när jag och min syster flyttade till Kairo, då hade inte jag, alltså jag hade varit en vecka i Sharm el-Sheikh och hälsat på min syster som jobbade som reseledare. Och sen så skulle hon flytta ner till Kairo för att plugga arabiska. För hon pluggade political science på SU och ville inrikta sig mot Mellanöstern, så hon skulle lära sig arabiska. Jag skulle gå ut gymnasiet och hade ingenting att göra. Hon bara, men följ med mig då. Jag bara, okej. Så vi flyttade dit. Så det första vi gjorde, de första typ månaderna, det enda vi gjorde var liksom upptäcka så här udda, konstiga saker. Och egyptier går ingenstans, men vi promenerade över hela jäkla Kairo, överallt. Och en dag så bestämde vi oss för att gå till Khan Khalili, heter det, ett gammalt basarområde. Som ligger i Kairo, i gamla Kairo. Så vi promenerade dit. Och sen så har vi då läst typ böcker om de här gamla madrasa skolorna som finns i moskéer i gamla Kairo. Så vi gick till en av dem och så gick vi runt och det var bönestund, så vi fick inte gå in vanliga ingången liksom. Så han som visade runt oss, som bara han jobbade där. Vi gick förbi där man går upp till det här minareten, ni vet, det här liksom höga typ tornet. Och så sa jag till honom, jag bara, men kan inte vi få gå in här? Och han bara, men det är jättehögt. Och jag bara, men alltså om vi betalar dig 10 pund, vilket är ingenting. Jag bara, kan inte du ta upp oss då i det här höga tornet, för jag vill titta ut. Och han bara, okej då. Så vi klättrade upp i minareten. Det var jättelångt, jag ångrade mig typ halvvägs. Men vi klättrade vidare, det här var i augusti i Kairo, så det var jättevarmt. Vi klättrade vidare upp, jag vet inte hur högt det var, men så kom man ut då liksom som på en jätteliten balkong. Och precis när vi kommer upp dit, då har vi liksom utsikt över typ hela Kairo. Och så är det solnedgång. Och så börjar alla liksom bönutropen från alla minareter. Jag vet inte om ni vet det, men de går efter månen när man börjar med bönerna. Så alla börjar lite olika. Och helt plötsligt liksom bara fylls typ hela Kairo av massa bönutrop. Och jag och min syster står där liksom helt typ mållösa och bara tittar ut, och det var så jäkla häftigt. Så det kan man göra.
Gud vad häftigt.
Ja, det var.
Men ert minaret spelade inte.
Jo, det gjorde de. Jättehögt.
Okej. Tänkte gonggong där inne
Ja,
liksom.
men den började inte först, så det var ganska så här, det var fint fram tills den började liksom, för de har ju såna här högtalare som har jättehögt så här diskant ljud.
Ja.
Så då vi bara okej, tack för oss. Vi går ner igen.
Jag blir ändå, jag har alltid sagt att nej, men jag kommer nog inte åka tillbaka. Nu blir jag ändå lite sugen.
Ja, men du borde ge dig en chans till att åka till Kairo och se alltså pyramiderna och alla de där. Om du gillar, alltså ändå, om du gillar Konungarnas dal och så skulle du gilla pyramiderna. Även fast pyramiderna inte är samma sak, för när man kommer in där så är det bara kalksten och lite hieroglyfer, så det är inte samma sak riktigt liksom. Men det är fortfarande superhäftigt.
Men vad skulle du säga är mindre bra med Egypten?
Alltså, det som ligger mig varmt om hjärtat, det är det här med djur och hur man behandlar djur, och där är det en väldigt stor skillnad. Och jag vet att jag pratade om dessutom att man kan rida häst och kameler vid pyramiderna, vilket man kanske inte borde, för de djuren har ju inte superbra. Men djurhållningen överhuvudtaget i Egypten, det är jättemycket gatuhundar. Det är åsnor och hästar och kameler som får jobba jättemycket. Liksom för dem, i vissa delar av världen så är ju djuren liksom redskap för människan. Och det har jag jättesvårt för. Så det är en av de sakerna som är mindre bra i Egypten. Och samma sak, alltså människor, fattigdomen är väldigt utbredd. Och jag måste tyvärr säga att speciellt nu kanske, eftersom att det är så himla många i Egypten som har levt på turismen. Och i och med arabiska våren och sen också nu liksom corona, så finns det ju nästan ingen turism överhuvudtaget. Så det blir ännu mer påtagligt liksom med hur fattigt folk har det. Och dessutom så har det blivit mycket dyrare, så det är inte en bra kombination liksom. Det är inte jättebra. Och sen har vi sophanteringen, inte super i Egypten direkt. Det ligger sopor lite överallt. Vi är bortskämda i Sverige med det här, för alltså jag vet, min pappa kommer från New York, så jag har varit där väldigt mycket och det är lite likadant där. De kan ha problem med sophanteringen liksom. Och det kan vara så i Egypten också. Det är liksom berg som ligger ute på gatorna som väntar på att bli upplockade. Men de som ska plocka upp det bråkar med de som betalar för det ungefär. Så det ligger där ett tag liksom. Och det är inte heller jättetrevligt.
Luktar
Och man
också
kan
väldigt
rida
mycket.
runt i öknen. Ja, det gör det ju. Det gör det.
Jag tänker på när Madde var i Bangkok och hon klagade på att det luktade så himla mycket där. Är det något liknande?
Ja, det luktar skit alltså. I
Men
Bangkok.
gud, inte när vi var
Några andra sådana saker där, liksom de vanliga misstag som folk gör.
där. Många tror att egyptier är arga bara för att de skriker. Och så är det inte. De är bara liksom, alla känslor känner de väldigt mycket. Jag vet att...
Men rimligt ändå att man tror det.
Jo, jag vet. Det trodde jag också till en början. Men sen så liksom vänjer man sig, man förstår. Eftersom jag har jobbat som guide så känner jag liksom professionella guider och sånt. Och jag var ute med en kompis med mig som är professionell guide i Kairo. Han skulle guida runt mig, för att jag är en sån nörd, till olika ställen. Och då var det liksom en snubbe som kom fram till honom och började skrika på honom helt plötsligt. För att han bara, ah, du har inte tillstånd att vara här. Och jag förstod ju inte vad de sa då liksom. Men de stod och skrek på varandra och så gick vi därifrån. Och jag bara, Ashraf, vad sa han? Jag bara, oh my god, kommer vi bli liksom typ halshuggna? Och han bara, va? Nej. Alltså han bara frågade mig vad vi gjorde. Jag bara, det lät inte som det. Jag tror att det var krig på gång liksom. Men det var ett litet missförstånd bara.
Tänk att komma där som såhär, inte kunna några arabiska själv och de börjar skrika på en själv. Alltså jag hade ju bara såhär, förlåt, vad ska
Det måste jag säga, det händer nog inte lika ofta som de skriker på varandra i alla fall.
Det är i alla fall inte den här svenska passiva aggressiviteten där det är så här, det finns bara, det är så här obehaglig subtil underton. Man fattar att den här personen vill hugga halsen av mig nu. Men är svensk, så den kväver ju det.
Ja, den knyter handen i fickan istället liksom.
Ja. Några andra vanliga missar?
Ja, återigen det här med att killar, speciellt då liksom nere i typ Hurghada och Sharm el-Sheikh och så, kan vara ganska påstridiga och så. De menar sällan allvar med vad de säger. Och det är ingen som kommer köpa dig för några kameler och diverse olika. Man måste ta det på rätt sätt liksom. Alltså, det har ju hänt mig också, men jag har liksom alltid bara, alltså, ursäkta. Och så går man vidare och då händer inte så mycket.
Men man känner sig så otrevlig när man är liksom så himla ignorant. Alltså, för det har ju varit min strategi i Marocko också. För det här är ju inte begränsat till Egypten på något
Nej,
sätt.
gud.
Utan så här är det ju i Marocko också.
Ja.
Och min strategi har ju varit så här, ignore. Okej,
Det kan man
bra.
göra, eller så säger man bara liksom tack och går vidare, eller så inte my proudest moment in life, men jag har ju skrikit åt folk också liksom, alltså bett dem att fara och flyga, och det funkar också. Kanske inte det man ska börja med. Man kanske ska vara lite typ varm i kläderna och veta hur man ska hantera situationer innan man gör sånt, men jag har testat alla möjliga olika.
Men de tycker inte att man är världens drygaste människa för att man inte, för att man ignorerar dem.
Nej, för det är så där de jobbar, och de, alltså, de har ju folk som ignorerar dem hela tiden. Men sen en annan sak som jag tänker på som svenskar generellt är ganska dåliga på, det är att pruta. Allvarligt.
Inte min sambo.
Inte min man är värdelös på det, han är egyptier. Men alltså svenskar kan också vara väldigt dåliga på det, inte bara min man. Alltså det är, jag brukade ha tävlingar när jag jobbade där nere som guide. Brukar jag säga när vi hade Cairo overnight, då avslutade vi alltid i det här basarområdet, Khan Khalili, som jag nämnde förut. Och där är det liksom bara, det är butik efter butik med souvenirer liksom. Och jag sa alltid till alla på min buss, jag bara pruta. De blir inte arga även fast de låtsas, och du krossar ingens hjärta. Det är bara pruta, försök. Åtminstone ner till halva priset liksom. Och så brukade jag ha tävlingar med dem och säga liksom att ja, men den som prutar bäst ska få en present av mig. Och folk var så jäkla värdelösa på det. Jag typ skämdes å deras vägnar.
Och de kom tillbaka och var stolta liksom.
Ja, och det roligaste är att vi hade ganska många gäster som kanske typ, ja men de kom från Syrien men bodde i Sverige och åkte ner på semester i Egypten liksom, eller från Irak eller något annat land där de pratar arabiska. Och de var ju sämst. Det var ju de som blev mest lurade. Ja, det är jätteroligt. Och jag typ så här, träffade en kille, han bara, alltså du ska veta, nu prutade jag så jäkla mycket. Han skulle köpa en vattenpipa. Och han hade ju då gått in och så han bara, alltså jag prutade och jag fick ner det typ 10%. Jag bara, oj, wow.
Oh my god.
Och då hade han köpt en vattenpipa för 700 pund. Och jag skämtar inte, jag hittar inte på. Veckan innan hade jag köpt exakt samma från, alltså likadan, liksom likvärdig, från samma butik för 25 pund.
Nej men
och det verkligen, så jag hade inte hjärta att berätta det för honom. Så jag bara, oj gud vad bra, fan, 10% är bra ändå. Han bara, han sa att det var silver. Jag bara, säkert. Absolut.
Men ett bra knep för att pruta som vi har kört, det är att, eller jag, min sambo som tycker det här är skitkul, det är att man gör det just till en tävling liksom. Eller man sätter liksom ett eget mål, man sätter det svinlågt.
Ja, jag brukar säga det, kör jättelågt så att du skäms från början, sen kan du ta upp det lite liksom.
Har du något tips på hur man ska göra liksom? Alltså,
med att pruta?
Ja.
Alltså skoja lite, som sagt, alltså egyptier är otroligt liksom, alltså roliga, och de skämtar typ hela tiden. Skoja, försök. Alltså våga ta i lite. Det är ingen som kommer sälja dig någonting för mindre än vad han tycker att det är värt. Det är det absolut inte. Det är liksom det värsta som kan hända, det är att du går därifrån utan vara. Alltså, och den finns säkert några stånd längre ner. Samma liksom. Så testa. Och åtminstone liksom försöka få ner det till hälften. Och sen inte heller vara liksom för, vill du verkligen ha någonting? Ja men då liksom, ja, men gå upp. Bestäm först liksom, jag tänker inte betala mer än det här, men gå ner väldigt mycket och sen kan ni stå där och skoja lite fram och tillbaka. Och sen så får du antagligen för lite mindre än det max du hade tänkt att betala för det liksom.
Jag är så här, jag vet inte vad jag ska lägga med, och sen så bara, när den bara säger nej, för jag var med om det i val, jag skulle försöka. Och den här säljaren bara nej. Jag bara nähä. Bara lite till då. Så bara nej. Det är det här eller inget.
Men är Bali ett ställe där man prut, alltså för det är ju verkligen prutkulturer i vissa länder, och vissa länder är det inte.
Ja men det var, alltså det var ju en sån här marknad. Där alla andra stod och pruta. Så
att...
Ja. Jaha. Konstigt.
Men den som är absolut sämst på att pruta måste ändå vara min mamma. För hon prutar åt fel håll. Hon prutar ju åt dem. Liksom. Va? Alltså, hon är ju sämst. De var och hälsade på mig när jag bodde nere i Sharm el-Sheikh och jobbade. Och så åkte vi till basarområdet i Sharm som heter Old Market. Och så gick vi omkring och min mamma älskade silversmycken. Liksom. Varenda butik vi var inne i, så jag höll jag liksom stenhårt på att pruta åt henne. Och hon var nej men ser du inte, han ser ledsen ut. Lägg på 100 pund. Och jag bara, men sluta. Men jag brukade ju liksom...
Jag orkar inte, det är jättekul.
Nej, det var jättejobbigt. Jag var jättesur på min mamma. Nej, alltså för dem är pengar mycket mer värda än vad det är för oss. Jag förstår henne också, men det är liksom, man ska inte betala överpris för det.
Nej, men för det kan jag känna ibland. Så där. Om ska jag verkligen pruta ner 30 spänn på den här grejen? De här 30 spänn kommer inte göra mig något, men det kommer göra dem mycket mer. Liksom.
Ja, ja man får inte, det får inte bli löjligt. Liksom.
Men alltså, vi pratade lite om arabiska våren och sådär. Och det var väl i sig, nej inte mer än 10 år sedan. Det är ganska exakt 10 år sedan snart skulle jag tro.
Ja, det var 2011 i Egypten tror jag.
Ja, precis. Mm. Vad är den största skillnaden från att besöka Egypten idag jämfört med, ja, men, vi säger precis innan arabiska våren?
Ja, alltså nummer ett är absolut att det är inte lika mycket turister längre. Det är ju nästan på tomt. Förut när jag jobbade där, då var det ju liksom... Man kom upp till pyramiderna på morgonen och det stod ju liksom hundratals turistbussar. Och massa turister som springer runt och fotar överallt liksom. Nu när sist jag var i Kairo, vilket var förra året, då var det ju liksom alltså, tomt. Det var ju skolbarn från typ alltså byar i Egypten som var där. Det var inte en enda turist uppe i pyramiderna.
Men är det, det tryggt då?
Alltså nej, innan corona så skulle jag absolut inte säga att man behöver avvakta. Sen så, alltså, saker kan ju hända oavsett vart man är, liksom. Men Egypten är relativt, alltså, tryggt. Och efter arabiska våren, de har ju ändå lite mer stabilitet nu, för de har ju liksom en president som sitter, det har ju blivit lite mer som gamla Egypten, liksom, med presidenten. Det var lite mer oroligt innan Sisi kom till makten.
Är det några andra stora skillnader förutom att det är mycket mindre turister?
Det är mycket, mycket dyrare. Alltså mycket dyrare. Som tur för oss, alltså, om vi vill åka dit så är pundet jättelågt nu för tiden också. Så det blir fortfarande inte dyrare för oss. Liksom. Men för egyptier är det jättestor skillnad. Och man kan ju ha priser som, de håller ju på att bygga massa nya områden. Även uppe i Kairo så håller de på att bygga för det är lite överbefolkat liksom. De håller på att bygga ihop Kairo med en annan stad som heter 6 oktoberstaden. Alltså det byggs jättemycket. Nya Kairo håller på att byggas också liksom. Och på de platserna när man åker och typ går ut på restaurang och så här, då kan man ju ha samma priser som är här i Sverige, vilket det inte var förut. Mm. Men då återigen så är ju pundet lägre liksom, så vi klarar oss ju fortfarande ganska bra liksom. För egyptier är det lite svårare. Alltså man kunde ju ändå gå ut i Kairo förut på en så här, ett fint ställe liksom, och röka vattenpipa och kanske typ ja, men dricka en kaffe eller någonting för 20 pund lätt. Nu kostar ju bara vattenpipan alltså närmare 100 pund liksom. Mm. När man tar in det på restaurang, och det är jättestor skillnad.
Oj.
Så det är en stor skillnad.
Mm. Men okej då, om vi ska försöka runda av lite. Har du några sista tips inför ifall man ska åka dit? Det
beror lite på vad man ska göra när man är där då. Men absolut ett tips om man vill gå in på typ alltså vissa historiska platser och vissa religiösa platser, och då både kristna och muslimska, så får man tänka på att täcka axlar och knän. För det kräver de, och vissa kyrkor och ja, typ alla moskéer måste man ju täcka håret om man är kvinna. Men det brukar man kunna låna där. Men åtminstone ha kläder på sig så att man täcker knäna och axlarna.
Mm.
Om man tänker besöka sådana platser, det är någonting som jag vet att många inte tänker på. Vi gick in i kloster och sånt där, och gästerna blev jättechockade, män som blev jättechockade över att de måste täcka knänen. Jag trodde bara det var kvinnor. Så, nej. På vissa platser så ska man täcka sig lite mer.
Mm.
Har du några bra tips? Ja, precis, det skulle jag fråga. Har du några bra tips på vad man ska, alltså hur ska man planera packningen då? För jag kan tycka det är svårt när det är så varmt. Mm. Jag vill inte gå klädd så täckt annars.
Nej, och det behöver man
ju
inte göra.
Men förstår ju att så här, man vill ju ändå visa respekt på de platserna där man ska göra det, såklart. Men hur löser man det på ett bra sätt?
Men det du kan ju ta med dig en kofta som du kan slänga över axlarna eller knäppa liksom, om du ska in i en kyrka eller moské eller annan plats där man kräver det. Liksom. En del har med sig typ, alltså, nu vet jag att det är inte highest fashion, men alltså typ en sarong eller någonting som de slänger runt. Om de har korta shorts på sig eller någonting. Liksom, så att man har med sig någonting. Vissa, alltså moskéer i alla fall, har jag varit med om att man får låna sådana kläder som de kräver.
Mm. Just
det. Men annars är det ju liksom, ta med en sjal som man kan, om man har en stor sjal så kan man ju knyta den runt höfterna så täcker man knäna liksom. Och en kofta eller någonting liknande som man kan slänga över axlarna.
Det kan man ju ha, sitta som en picknickfilt sen också.
Till exempel.
Eller när man går in i ett shoppingmall som har sjuk avsikt. Ja,
bästa tipset. Tack med det. Vad är det för fel på folk?
Picknick är bättre.
Det var också ett jättebra tips. Men alltså, i arabländer och också tycker jag Asien och så, när det är jättevarmt ute och så är det typ 16 grader när man går in i en så här galleria.
Mm. Ja.
Jag blir förkyld av bara tanken typ.
Ja, det är hemskt.
Det är verkligen.
Ingen känsla för balans överhuvudtaget. Nej. Okej, men ett sista tips då innan vi ska börja avrunda. Vad ska man mer tänka på?
Alltså, två saker snabbt bara. Alltså, Egypten lever på natten. Det är liksom, det är oftast alltså, som vi har sagt, det är ganska varmt. Så på dagarna med folk jobbar och så. Liksom, det är på kvällarna som man går ut och ja, men sitter på kaféer, nattklubbar och sånt självklart på kvällarna. Liksom, med restauranger och allting. Folk är ute senare på kvällen. Så det är liksom, kan ju vara bra att veta så att man inte går ut klockan 6 och sen bara, nu är det inga människor här. Och så tycker man att Egypten är jättetråkigt. Liksom. Gå ut lite senare. Ta en siesta efter stranden liksom, eller vad man nu har gjort. Och sen så skulle jag säga, liksom, våga testa deras street food. Det är jättegott. Och oftast liksom... Alltså folk är så här, men vågar du det? Du kommer bli magsjuk. Och nej, oftast är det så att det är liksom de ställena som det är så himla rulljans på maten. Det, liksom, det lagas färskt hela tiden, men det går åt.
Mm.
Så det blir man ju oftast liksom inte sjuk av. Sjuk blir man oftast på bufféer, hör och häpna, för att folk är lite äckliga. Och...
Men det är väl också att man ska tänka på att inte äta råa saker. Och, alltså, väljer man något som är liksom ordentligt tillagat så kommer det inte vara ett stort problem.
Ja, det är perfekt friterat och jättemättigt.
Ja.
Nej, men det är kul att testa lite nya maträtter och sånt tycker jag när man är utomlands. Så våga testa saker, gå inte på Pizza Hut bara för att liksom, det är samma över hela världen. Mm. Utan våga testa något nytt liksom.
Ja, håller med.
Sen en sista fråga. Hur säger man? Gå in på Instagram och följ oss. Och där heter vi Resepodd.
På ja, abrabiska. Ja, den hade du kunnat förvarna mig på. Nu står du helt still i hjärnan bara för att du frågar.
Okej, om du ska säga tack för idag. Vi hörs igen nästa vecka.
Shukran alaikum. Shufak ba'd. Vad sa du? Nästa vecka. Esbo'a.